de här sakerna händer inte samma månad, de händer samma dagar. Och det har precis samma ingredienser. Du har en olaglig aktivitet där någon väntar på något och något inte sker.
I fjärde avsnittet av Spår berättar vi om en kedja händelser som styrker åklagarens tes att de är på helt rätt spår.
19 juli, och då frågar Jonas vad säger Halliken då, och menar då enligt vår uppfattning leverantören. Andreas Niklasson skrattar och så säger Jonas att han har skickat dem, eller?
Men den utpekade Jonas Falk menar att de har allt annat än rätt. Han planerar något helt annat.
Det som man väntade på, en person finns på Isla Margarita och ska ge pengar för att Tom ska komma ut ifrån fängelset.
Och Spår reser till Norrtäljeanstalten för att få en exklusiv intervju.
Välkommen in.
Hej.
Martin.
Hej, Andreas.
Jo, det var inte helt lätt att få tag på dig.
Du lyssnar på Spår om Operation Playa, avsnitt 4. Jag heter Martin Jonsson.
Och jag heter Anton Berg. Det här avsnittet kommer bli ett speciellt avsnitt i många avseenden. Det kan tyckas som verkligheten kommer överträffa dikten. För er som inte tror på vad ni kommer höra, så kika er Acast-spelare för att se dokumenten som presenteras under förundersökningar eller domar. För nu har vi kommit till den punkt i den här berättelsen där vi började i avsnitt 1. Det handlar om smugglingsförsöket 2009, som Maurits Andersson också erkänt. Och till skillnad från de tidigare påstådda smugglingarna så har nu polisen påbörjat ett aktivt spaningsarbete, vilket gör att bevis samlas in i realtid. Telefonavlyssningen påbörjades i december 2008.
Jag gick till Stockholms tingsrätt och begärde tillstånd till telefonavlyssning, ja.
Och vilka skulle ni avlyssna?
Ja, då var det inte Jonas Falk i det första skedet, för vi hade inget telefonnummer till honom nämligen. Utan det var personer i hans omgivning som misstänktes vara medbrottslingar. Det var en person som var avlyssnad, en som är misstänkt vara medbrottsling. Och det visade sig att det var någonting på gång, det var ekonomiska transaktioner. Men det framgick att det var en annan person som man skulle rapportera till.
Åklagare och polis påbörjar nu det omfattande arbetet med att försöka gripa alla de inblandade i det som kommer att bli det största kokainmålet i svensk historia.
Diskussionen var 2008 när jag satt i en diskussion om att jag skulle ta det här uttaget.
Och något är onekligen på gång. För samtidigt smider Maurits Andersson planer för den kommande smugglingen.
Jag fattade inte vidden då när vi började från början prata om det, att det skulle vara ett ton liksom.
Pol Pot, så kallas det den person som Maurits Andersson planerar kokainsmugglingen 2009 med. Och Maurits Andersson och Pol Pot, de mejlar till varann. Vem denna Pol Pot egentligen är kommer bli ett av de största mysterierna för åklagarsidan. Men som ni kommer höra senare i programmet så menar åklagaren Karin Bergstrand att det är Jonas Falks påstådda organisation som använder sig av ett pseudonym.
Är det så att Pol Pot-mailen handlar hela tiden om det här knarket?
Det vet jag inte. Vad huvudsakliga diskussionen var. Men naturligtvis måste det ha varit det.
Beslutet som Maurits Andersson tog 2008 om att smuggla kokain ska verkställas nu till sommaren som kommer, 2009. Det här ska bli smugglarens sista smuggelresa. Sen är han klar, menar han.
Ja, alltså jag till slut så säger jag, okej, jag tar detta. Jag ser detta som ett 2 månadersjobb. De köper en båt.
Jag ser vem gör det?
De som inte finns med i utredningen.
Och du vill inte säga vem?
Nej, men det kan jag inte göra. Jag åker ut, hämtar vad du ska hämta, seglar båten som jag utgick ifrån till Belgien eller Holland.
Men i ditt huvud då, hur ser din plan ut?
Det är ett bra betalt för 2 månaders jobb. Sen är jag liksom klar, jag klarar mig själva.
Men nu, i början av 2009, är det än så länge långt fram till sommaren och hemma i Sverige kämpar svensk polis och åklagare med att samla bevis.
De första månaderna blev det faktiskt inte, kom det inte fram så väldigt mycket. Det var ett par månader som det gick väldigt... Det hände inte så väldigt mycket.
Och till slut i början av januari 2009 tar Karin Bergstrand in internationell hjälp från Spanien. Senare kom även Frankrike, USA och Colombia och bland annat Schweiz bli inkopplade. Samarbetet kommer kallas JIT, Joint Investigation Team. Och det är med internationell hjälp som fallet tycks vakna till liv. Det som polisen misstänker kanske stämmer, för något är på gång.
Jag skrev en begäran om rättslig hjälp till Spanien och begärde hjälp med spaning och telefonavlyssning av personer. Och då var Jonas Falk med i bilden också. Och då började det röra på sig. Då fick man ju klart för sig och då var det mycket ekonomiska saker som kom fram till att börja med.
Svensk polis börjar alltså med spansk hjälp notera ekonomisk aktivitet. Då ringer varningsklockor hos polisutredarna. För hur ska Jonas Falk, som alltså nolltaxerar, ha råd att investera pengar om man inte har några pengar? Åklagaren misstänker att det är försäljning av kokain som finansierar det som är på väg att ske. Men kokainkopplingen ska sen visa sig bli svår att bevisa. Och så här förklarar Jonas Falk själv.
Var har du fått dina pengar ifrån då, Jonas?
Jag har haft affärer nere i Afrika. Jag har haft lägenhetsaffärer. Jag har ägnat mig åt penningutlåning. Man får 10% i månaden, vilket innebär att om du lånar ut 200 000 euro på ett år, det vill säga 2 miljoner svenska, då har du 2,4 miljoner svenska i vinst per år. Och sen räknar du då det på 5 år, om du har den summan, då har du 10 miljoner. Och det är inte olagligt. Och däremot så kan man kanske kalla det som att det är någonstans i gråzonen, för det är ingen normal verksamhet. Men det är ju inte en brottslig verksamhet.
Jonas Falk säger sig alltså tjäna sina pengar på lägenheter, verksamheter i Afrika och genom att låna ut pengar till hög ränta. Men svensk polis och åklagare kan i skedet 2009 under pågående spaning bara konstatera att det är pengar i omlopp.
Han höll på med olika ekonomiska transaktioner och det fanns en klubb nere i Spanien till exempel och olika affärstransaktioner som visade att han var aktiv vad det gäller ekonomin.
Den här nattklubben kommer senare bli av stor vikt för åklagarna, så det är värt att stanna upp vid den en stund. För i samband med affärerna kring denna nattklubb så kommer åklagarna tycka sig hitta bevis för en av de få penningströmmar som finns med pengar som ska röra sig från Jonas Falk till Karibien. Pengar som åklagaren menar är till för att betala en kommande kokainleverans. Men allt detta händer senare under hösten 2009. Först ska nattklubben starta.
Min roll i den här nattklubben var att hösten 2008 var det, så hade jag 2 stycken svenska bekanta som bodde nere i Barcelona.
De här 2 vännerna till Jonas Falk vill att han ska bli en medinvesterare i en nattklubb som ursprungligen hette Pasha. Men klubben har gått i konkurs och döps om till Orsum. Enligt Jonas Falk vill de båda vännerna att han ska gå in med en investering på ungefär 15-20% av den totala nattklubbens värde.
Och det var en av de här personerna som frågade mig, skulle låna en del. Jag skulle låna in en annan del och sen skulle vi ha en annan person som skulle stå för sin del. Så det var alltså 3 personer som skulle dela på en insats som skulle vara någonstans mellan 500 000 euro och 1 miljon kanske.
Men pengarna de får ihop räcker inte. Och då kontaktar Jonas Falk sin moster, Harriet Broman. Det här är ett exempel på det beteende som åklagarna menar pekar på att även fast Jonas Falk inte driver nattklubben eller har några pengar, så är det ändå han som styr över Harriet Bromans tillgångar. Men så här säger Harriet Broman om vad som skedde.
Så jag fick tips om att vara delaktig i det i mars tror jag 2009, så gick jag in. Jag gjorde det som en investering helt enkelt och tyckte att det var roligt också till en början.
Jonas Falk initierar nattklubbsinvesteringen men åker sen till USA och Harriet Broman är kvar i Spanien för att få igång klubben. Men det är svårt redan från början att få ihop ekonomin.
Det blev bara dyrare och dyrare. Jag fick försöka ta fram mer pengar och omkostnaderna blev, byggnationen blev dyrare än vad det skulle bli. Till slut i maj 2009 då kände jag att det här mäktade inte jag med. Utan jag kände mig lurad och jag kände att jag klarar inte det här. Jag kan inte lägga in mer pengar och det var ingen annan som kunde lägga in pengar och det blev problem. Så att, då ringde jag till Jonas och bad honom komma till Spanien och hjälpa mig. Så försöka hitta någon nya investerare och Det var det han gjorde och då åkte jag hem.
Även Maurits Andersson kämpar det här året, 2009, med ekonomin. Vi ska strax höra honom berätta om detta, men först, kom ihåg att enligt åklagaren ligger det just nu vid det här tillfället 9 kilo kokain som ska ha kommit från leveransen året innan. De 9 kilorna ligger alltså i Maurits Anderssons båt Gloria i centrala Göteborg. Kokainet har ett värde av 30-40 miljoner kronor om det skulle säljas på gatan.
Då gör vi gällande att en mindre mängd, alltså 9 kilo rent kokain, har blivit kvar vid avlastningen. Och vi är av den uppfattningen att det kommer från den leveransen, samma parti som Tom Jonsson greps med.
Om Maurits Andersson verkligen skulle ha haft 9 kilo kokain i sin båt som låg hemma i Sverige, då är det svårt att få ihop att han skulle behövt göra som han säger 2009. Frågan blir alltså, varför agerar han så här om man har miljoner hemma i Sverige?
Det var fruktansvärt år 2009. Jag var tvungen att ta lån på huset hemma. Jag sålde min firmabil för halva priset 2009. Jag sålde motorbåten med förlust och såna grejer. Bara för att betala, för jag hade ju mina räkningar måste betala då, va?
Att smugglingen som ska ske under sommaren 2009 ska lyckas är således av yttersta vikt för Maurits Andersson. Och det kommer bli en händelserik sommar. Maurits Andersson förbereder sig för sin seglats, den sista stora smugglingsresan, om vi får tro honom själv. Och till sin hjälp, menar åklagaren, har han en helt ny person som vi nu kommer introducera. Den utpekade koordinatorn för smugglingen som ska ske nu under 2009, han heter Andreas Niklasson. Andreas Niklasson dömdes också för sin inblandning i målet av både tingsrätt och hovrätt. Andreas Niklasson har dykt upp i Maurits Anderssons telefonavlyssning i mars-april det här året, och Maurits Andersson har lärt känna Andreas Niklasson under 2 motorbåtsturer tillsammans med Jonas Falk på 68-fots motorbåten Bonafide. Och under maj månad diskuterar Andreas Niklasson med Maurits Andersson om affärer. Åklagaren Karin Bergstrand menar att affärsdiskussionerna som han överhör i telefonavlyssning handlar om pengar som krävs för att köpa båten Solero som ska användas under smugglingen.
Det lämnas över pengar nämligen till Maurits Andersson i flera omgångar under maj månad 2009. Och då är det den här Andreas Niklasson som är inblandad och som är bekant i honom.
Vad är det för pengar då som han får? Vad spelar det om?
Pengarna ska användas som vi tycker faktiskt att vi kan visa att de ska användas till att inköpa en båt.
Välkommen in.
Tack.
En knapp timmes bilresa från Spårs kontor i Stockholm ligger Norrtäljeanstalten. Andreas Niklasson sitter där, dömd till 7 års fängelse för sin roll i kokainhärvan. Han säger sig själv ha levt som kriminell mellan 2000 och 2010. I brottsregistret över honom kan man också läsa att han dömdes för grovt rån 2003 och grov stöld mot en bank i oktober 2009. Andreas Niklasson har aldrig tidigare berättat sin version om vad som skedde under det här händelserika året.
Hej,
Martin.
Hej, Andreas.
Hej, Andreas.
Men för Spår ger nu Andreas Niklasson en exklusiv intervju.
Jo, det var inte helt lätt att få tag på det.
Andreas Niklasson möter med ett av besöksrummen vi blivit hänvisade till i Norrtäljeanstalten. Rummet är vitt och kalt, med fönster ut mot en gård. Dörren till rummet vi sitter i saknar handtag. Andreas Niklasson har på sig en stor varm orange tröja och tatueringar skymtar under ärmarna. Andreas Niklasson menar att hans kontakt med Maurits Andersson handlade just om Maurits Anderssons dåliga ekonomi.
Maurits var en person som hade många järn i elden och han hade båtar stående i flera olika länder som kostade pengar och han hade massa olika projekt. Sådär. Så han hade väl en del löpande kostnader. Plus att han var väl inte den mest ekonomiska personen jag har träffat. Så ber han då om att få låna de här pengarna och då sa jag själv kan inte göra det men jag kan kolla med andra.
Andreas Niklasson menar att de pengarna Maurits Andersson behövde inte var pengar som skulle gå till båtköp, utan löpande kostnader. Och det kan vara en förklaring till ett inspelat samtal lite mer än en månad innan Maurits ska göra transporten av kokain. Det här är ett samtal som Karin Bergstrand åberopar i sin bevisning och tolkar på ett helt annat sätt.
Den 31 maj så kommer, då är det ett samtal mellan Andreas Niklasson och Marit Andersson. Och då säger Andreas att han har fått hans godkännande. Och det tolkar vi som att det är Jonas Falk som avses med han. Och då hade vi, då var ju misstankarna väldigt mycket starkare när man har kommit till hela den här diskussionerna i maj månad och ser pengaöverlämnandet.
Ja, åklagaren menar att deras beteende är misstänkt. Samtalen de hör stärker deras tes om att både Jonas Falk, Marius Andersson och Andreas Niklasson är inblandade i kokainsmugglingen. Han har gett sitt godkännande, tolkas som att det är Jonas Falk som gett sitt godkännande. Och 5 dagar efter att man har hört samtalet så möts också Andreas Niklasson och Marius Andersson och pengar räcks över.
När jag träffade han där under våren, sommaren 2009, då fick han låna pengar utav mig som jag berättat i förundersökningen den 25 maj. 100 000 kronor var det han fick vid det tillfället. De pengarna han får utav mig täcker liksom ingenting utav det båtköpet överhuvudtaget. Så det gick bara till hans liksom fasta kostnader som han hade då.
De här 100 000 kronorna ska vara en liten del av det lån som Maurits Andersson har bett om. Resten kommer att betalas ut vid ett senare tillfälle. Men en fråga är då berättigad. Bara för att de misstänkta ses och räcker över pengar, betyder det då automatiskt att det är en kokaintransport man planerar? För det ska visa sig att Marius Andersson har fler skäl att träffa Andreas Niklasson. Marius Andersson vill ha Andreas Niklassons hjälp att driva in pengar som han menar att hans affärskollega har försnillat. Totalt menar Marius Andersson att han lurats på 2 miljoner kronor. Pengar han nu är i desperat behov av.
Jag träffar ju Andreas 2009 på, det är första gången jag träffade honom. Och där började jag en diskussion med Andreas och att han var kompis, för jag ville sätta åt.
Sen så fanns det en annan sak också, att han då hade en tidigare kompanjon som enligt honom då hade tagit pengar ifrån honom, och detta hade han dokumentation på. Och då bad han mig om hjälp, om jag kunde hjälpa honom att ta fram någon som kunde hjälpa och driva in de här pengarna ut till honom. Så det är också en av anledningarna till att vi träffas.
Det är alltså den 25 maj 2009 när Marius Andersson tar emot pengar från Andreas Niklasson. Samma dag så ringer också Jonas Falk.
Då är det Jonas som ringer, det är alltid han som ringer. Marius har inte telefonnummer till honom. Då vill Jonas att Marius ska komma, alltså som vi tolkar till andra sidan Atlanten, och han tycker att den 26 juni är alldeles för sent, och även 21 juni, och sen är det tal om hur sent man kan åka, och det sätter vi i samband med orkansäsongen, för den börjar i senare delen av juli månad i Karibiska havet, och då är det, då kan man inte vara ute på havet med segelbåt helt enkelt, så man måste ha klarat av det innan dess.
Den 12 juni 2009 köps segelbåten Solero. Och dagen efter, den 13 juni, är polisens spanare vittne till en märklig händelse. De observerar Marius Andersson, Andreas Niklasson och ytterligare en till person i en motorbåt som åker runt i cirklar i hamnen i Marstrand.
De sitter och kajkar runt i en båt i Hammarsängen i Marstrand. Och då lägger man märke till en liten påse av något slag som jag tror lämnas över till Marius, och det misstänker vi ju då är pengar.
Åklagaren driver alltså en tes om att Marius Andersson får pengar av Andreas Niklasson för att köpa båten Solero. Men dagen efter är ju båten redan köpt. Varför ska då Marius Andersson ta emot mer pengar?
Vid det här mötet då så menar ju åklagaren att jag överlämnar ytterligare pengar till Marius Andersson. Vilket jag inte gör.
Men,
nej, vi är där och pratar om den här indrivningen. Den här killen som skulle hjälpa till med att driva in de här pengarna, han är ju med på den här båtresan.
Vad är det ni räcker över till honom då?
Det är en påse.
Vad är det i påsen då?
Mobiltelefon.
Till vad då?
Till att ha kontakt med.
För
att prata om den här grejen.
Vilken grej?
Den här indrivningen. De skulle ju ringa till varandra.
Och då måste de ha speciella telefoner.
Måste och måste, måste man väl inte ha. Men det är så som man levde upp under den tiden ändå. Jag menar, det är ju ingen hemlighet att man inte alltid var inom det var ju liksom det fanns ju en del affärer som man var involverad i som liksom kanske var någonstans i gråzonen.
Drygt 10 dagar senare så reser Andreas Niklasson till Colombia. Vi är nu framme vid den 25 juni 2009. Samma dag sätter sig Maurits Andersson på ett flyg till Martinique i Karibien. Polisen noterar att Jonas Falk, den utpekade huvudmannen, håller sig i Europa.
Vår uppfattning är att han alltid håller sig på långt avstånd när det ska hända någonting. Så att han inte är på plats helt enkelt.
Även fast Maurits Andersson och Andreas Niklasson möts under vad polisen anser misstänkta förhållanden, så räcker inte det för att binda Jonas Falk till kokainsmugglingarna. Det är ju han som påstås vara hjärnan bakom det hela. Då tar åklagare Karin Bergstrand till en omstridd polismetod, undercover-agenter. Målet är att komma ännu närmare Jonas Falk.
Jag ska som jag säger att det var min dåvarande chef som tog initiativ till detta och föreslog för mig att vi skulle använda undercover-agenter för att komma nära Jonas Falk. Anledningen till att man vill göra det är ju att det är en person som det är svårt att komma åt hans brottsliga verksamhet om man inte använder sig av lite okonventionella metoder. Och då var det ett förslag att man skulle göra detta. Och efter att ha fått en föredragning av dem om deras metoder, dokumentation och hur det ska gå till och hur man sköter allt, så accepterade vi det. Vi visste ju inte någonting om när nästa leverans skulle ske eller vad han tänkte göra eller något sånt. Och då tänkte man att man kunde genom den här lite närmare kontakten få reda på om han skulle resa någonstans, om det var någonting på gång eller någonting sådant.
Och hur tycker du att det gick?
Det gick inte alls bra.
Totalt kommer svensk polis använda 20 undercover-agenter i Operation Playa, som tillsammans ska få fram bevis mot Jonas Falk. Det är 5 agenter från Rikskriminalen, 5 från Stockholm, 5 från Malmö och 5 från Göteborg. Men trots den omfattande styrkan så kommer undercover-verksamheten kantas av en rad misslyckanden. När Operation Playa senare kommer till allmänhetens medvetande börjar även journalister granska fallet. En av dem är Lasse Wierup, numera på Dagens Nyheter.
När jag började nysta i detta så framkom det gnissvärda saker. Allt från att det hade uppstått en spricka i den här gruppen av undercover-agenter. Man beskyllde varandra för att ha varit berusade i tjänsten och för att ha ägnat sig åt lyxkonsumtion på polismyndighetens bekostnad. Köpte för mycket alkohol och väldigt dyra cigarrer och sådana här saker.
Lasse Wierup har i sitt arbete som granskande journalist intervjuat en del av de poliser som inblandade i Operation Playa. Och det visar sig att delar av polisens arbete kommer att omintetgöras av internproblem.
Och det hade uppstått en spricka bland de här agenterna där Stockholm och Göteborg inte drog jämnt med framförallt Rikskriminalen. Detta ledde då till en fatal situation i Spanien på fältet när man har uppdrag att tillsammans då infiltrera den här misstänkta brottsorganisationen. Så börjar man bråka där nere om ganska triviala saker, men det får ändå så allvarliga konsekvenser att man man börjar bedriva spaningsarbete mot de egna agenterna. Man plockar in agenter från ett annat land, Finland, som i hemlighet ska överta den här operationen. Och allting blir en väldig röra.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spår har intervjuat en av dem som träffade undercover-agenterna, Mattias Johansson. Han säljer vanligtvis kopiatorer i Spanien och Europa men jobbade också på nattklubben i Barcelona som Jonas Falk och Harriet Broman försökte starta upp. Och det var som Jonas Falks vän som Mattias Johansson blev intressant. Och en dag ringer telefonen.
Det var helt enkelt så att det, min sambon har en lägenhet inne i Sitges som vi hyr ut till sommargäster, turister och så vidare. Och då ringer det ett svenskt nummer till mig en dag. En kille ifrån, med väldigt bred Stockholmsdialekt. Och han pratade som en gammal långfilm. Det var nästan lustigt. Man skrattade när man lyssnade på honom. Och han ringer och säger att han är i Sitges och skulle vilja titta på lyan, som han säger då. Så han kom en halvtimme senare, så stod han i dörren. Och som sagt var en väldigt rolig underhållande typ som man som fastnade för direkt där. Och han frågade om inte jag hade någon plan för lunch, och han var där med sina kompisar. Så att han bjöd med mig på lunch.
Det här är bara första gången Mattias Johansson blir bjuden. Det som följer är en rad middagar och återkommande mejlkorrespondens.
De hade ett sätt att prata på som jag nu i efterhand förstår. Att de kanske tror att kriminella uttrycker sig på... Det var lite sådär, mycket slang var det, ja.
Men kontakterna med Mattias Johansson fortsätter. Hans nya vänner frågar om han inte kan ta hand om en bil. Efter en tid bestämmer de att bilen ska stå på Mattias Johanssons uppfart.
Och då tar de senare kontakt med mig, för att då är det en av de här killarna som ska komma ner med bilen. Och det är en av de här killarna som jag har träffat förut då, som de kallas för John. Och han kommer ner med bilen, och det visar sig då vara på den tiden en väldigt fräck bil, eller det är det fortfarande. Det var en BMW M6 och som var väldigt ny då.
Vad Mattias Johansson då inte vet är att det här är inte vilken bil som helst. Vi hör DN-journalisten Lasse Wierup.
Ja, genom tysk polis så får man låna en splitterny BMW X6 som precis har kommit ut på marknaden, och det är ingen slump att man väljer just den bilmodellen, för att den är ny då och den väcker uppmärksamhet, precis så som man vill att det ska vara när man etablerar sig i Sitges här under täckmantel av att man är svenska affärsmän som har det gott ställt och mycket pengar och så vidare. Och man vet också att de här misstänkta är intresserade av sportbilar, av nya fina bilar. Då är det då så att inför den här resan så preparerar man den här bilen ner i Skåne med hjälp av dåvarande länskriminalen där, på ett sånt sätt att man kan avlyssna det som sägs i kupén.
Mattias Johansson har alltså plötsligt tillgång till en ny bil. Den står där på hans uppfart. Och allt som sägs i den kan höras och spelas in av svensk polis.
Och då säger han till mig: här, jätteschysst, men du ska använda bilen. Jag kan inte liksom stå för det. Det är inte bra om bilar står still för länge. De ska rulla lite grann. Så använd bilen, kör med den. Det är bara bra, säger de. Okej. Nu gjorde jag det väldigt, väldigt, väldigt lite, för att jag är rädd om mina egna grejer, men jag är ännu mer rädd om andras grejer, för det tycker jag är hemskt om någonting skulle hända. Så att det var väldigt få tillfällen som jag använde bilen. Men den stod jag hemma hos mig i, jag vet inte, 3 veckor, en månad kanske.
Nu kanske ni tänker att det är självklart att polisen agerar på det här sättet. Det är ju trots allt väldigt grov kriminalitet som utreds. Men att bugga en bil, och speciellt utomlands, kräver domstolsbeslut. Något som den svenska polisen inte har.
Det är ju någonting som polisen har gjort på helt eget initiativ. Det är ju möjligt att bedriva rumsavlyssning, som man kallar det, buggning. Men då måste man ju ha ett beslut i domstol. Att bedriva rumsavlyssning i ett annat land utan värdlandets vetskap är naturligtvis en oerhört känslig sak. I efterhand, när detta kommer upp till slut under förhandlingen, så säger man att det här bara var en säkerhetsåtgärd för operatörerna, och att man inte ens hade möjlighet att spela in vad som har sagt, trots att ljudet då har överförts på en vanlig mobiltelefonanslutning, linje, man säger så då. Det är ju alldeles uppenbart att man kan spela in precis allt som skickas. När jag har pratat med de som har jobbat som undercoveragenter och de som har lett verksamheten, så säger man att man ju aldrig någonsin haft någon överhörningsutrustning för agenternas säkerhet. Så att min bedömning är att det är en efterhandskonstruktion som har lyckats på det viset att man då har kunnat få den här rumsavlyssningen till att vara någonting annat harmlöst.
Högsommar 2009, den 1 juli. Snart ska Maurits Anderssons planerade smugglingsresa ske och korrespondensen i Pol Pot-mailen blir mer och mer intensiva.
Det är en väldigt intensiv mailkontakt under nästan 3 veckors tid. Just det. Och den används alltså av organisationen enbart för att diskutera narkotikatransporten. Som vi med ser det, och det framgår av domarna också, att det är Andreas Niklasson som i huvudsak använder sig av den här mejlen. Vi gör gällande att Jonas Falk har skrivit några mejl, men det anser inte hovrätten styrkt. Mm. Vi är fortfarande av den uppfattningen att det är han som har skrivit.
Något som är obestridligt, det är att det är Maurits Andersson som är en av dem som loggar in och skriver. Men något som Maurits Andersson är väldigt bestämd med, det är att det varken är Jonas Falk eller Andreas Niklasson som svarar på hans mejl.
Alltså, jag tänker inte ge ut någon överhuvudtaget, och jag säger det igen. Huvudpersonerna i den här serien finns inte med någonstans i några papper på hela vägen. Så allting faller, om man ser det på det nyktert idag, så är det ganska logiskt. Ja, det kom båten där och det är det. Allting har funnits där, men de har satt i ett fel tidsaspekt och med fel personer och fel plats och fel tid och allting överhuvudtaget.
Fyra utav Pol Pot-mejlen skrivs enligt förundersökningen från Colombia samtidigt som Andreas Niklasson befinner sig i landet. Något som åklagaren menar knyter Andreas Niklasson till mejlkorrespondensen. Men en fråga blir då, bara för att man befinner sig i samma land, betyder det att man är på den plats där mejlen skrivs?
Åklagarna själva och genom vittnen som de har kallat från Colombia har ju velat styrka, och jag har själv sagt att jag är i Cartagena.
Andreas Niklasson säger sig vara i Cartagena. Men mejlen skrivs enligt åklagarens spårningar någon annanstans, långt därifrån.
Och Cartagena ligger exakt, om vi ska ta en kilometer, 104 mil ifrån staden Bogotá. Och de här fyra Pol Pot-mejlen som skrivs under perioden som jag befinner mig i Colombia, i Cartagena, de skrivs från Bogotá enligt åklagarnas egna undersökningar.
104 mil?
Ja, 104 bilmil. Och då säger man att nej, men det där rättshjälpsvaret, man kan inte riktigt, det är svårt att spåra mejl, man kan inte vara 100% säker och sådär.
Samtidigt, i Karibiska havet, ger sig Maurits Andersson ut för att möta upp leveranserna av kokain.
Vi ska hitta den 3 juli. Ger Maurits Andersson sig ut. Och då lämnar Martinique och åker ut på Karibiska havet. Och då är Jonas Falk och flickvännen Lorena, de är i Barcelona.
Men den stora, sista smugglingsresan, den börjar inte riktigt som Maurits Andersson föreställt sig.
Jag känner att jag kommer ut. Jag seglar ut första gången där och så upptäcker jag att det skaver i bak. Och när jag tittar på hjulen, alltså den här stålvajen går, som går till roder, trekanten om man ska uttrycka det. Så upptäcker jag att de är helt rostiga. De är inte gjort i aluminium eller någonting sånt. Så att vajen har, och de sitter fast. Jag hade aldrig klarat en resa över Atlanten med detta. Så jag vänder direkt. Det är omöjligt för mig att segla.
Maurits Andersson tvingas avbryta sin segling ut i mötespunkten. Och enligt åklagaren blir en direkt orsak av avbrottet att 3 dagar senare reser Andreas Niklasson från Colombia till Barcelona, där Jonas Falk befinner sig.
Den 6 juli är Andreas Niklasson också hastigt och lustigt i Barcelona. Då är han tillsammans med Jonas Falk.
Men det som Karin Bergstrand beskriver som hastigt och lustigt, det har Andreas Niklasson en helt annan åsikt om.
Och det är också en rolig grej, för att då har åklagarna fått det till att jag i all hast åker från Colombia till Spanien. Men jag lämnade uppgifter om vad man kunde åka till den resebyrån där jag hade köpt de här flygbiljetterna. Då kunde man se att jag åkte exakt med den biljetten och den hemresan som var planerad, alltså innan jag ens reste till Sydamerika. Jag fullföljde bara liksom min flygresa. Min flygresa hem var den 5:e, tillbaka till Barcelona, hela tiden.
Och väl i Barcelona så möter Andreas Niklasson upp Jonas Falk.
Jag var i Barcelona vid den här tidpunkten. Andreas Niklasson kommer hit till Barcelona. Det är inte särskilt konstigt att han hör av sig till mig, precis som alla svenskar som är här nere som jag känner. Till exempel om det kommer någon svensk nu så är det precis samma sak. De kontaktar mig varje dag också.
Och i Karibien ligger Maurits Andersson i hamn. Han har missat den första turen eftersom rodret gick sönder. Nu väntar han på besked på när och om han kan åka ut igen. Det är mycket som står på spel. Hela Maurits Anderssons ekonomi är i gungning och han är i stort behov av pengar. Kommunikationen sker via Pol Pot-mailen.
Jag väntar ju för att komma iväg. Jag vill ju komma iväg så fort som möjligt, naturligtvis. Jag seglar. Men det är hela tiden oklart. Jag får inga direkta direktiv. Så jag får inga besked heller. Indirekt då, utav den här mejlen då.
14 juli så är reparationen klar och han är klar för avfärd, Maurits. Pol Pot uppmanar honom att åka iväg fredagen den 17 juli för ett möte och sen ska han åka vägen hem.
Samtidigt så hör svensk polis samtal mellan Jonas Falk och Andreas Niklasson.
Och då finns det telefonsamtal mellan Jonas Falk och Andreas Niklasson. Och då berättar Andreas Niklasson för Jonas att hon håller på att kolla. Det verkar gå jäkligt bra.
Om jag tittar på de här telefonsamtalen och tittar på de här mejlen, jag har full förståelse för att man tänker att det här måste ju höra ihop.
Jonas Falk medger alltså att vid en första anblick så ser det onekligen ut som att kommunikationen mellan honom och Andreas Niklasson ser ut att hänga samman med vad Maurits Andersson gör. Men enligt Jonas Falk handlar det om allting annat än kokainsmuggling. De ska frita Tom Jonsson. Han sitter fängslad på ön Isla Margarita strax norr om Venezuela.
Det här är alltså samma vän till Jonas Falk som greps året innan, 2008, med 1,2 ton kokain ombord på en motorbåt. Innan han greps ska han enligt åklagaren lyckas leverera ett parti kokain på 700 kilo till Maurits Andersson.
Men du, varför försökte du hjälpa Tom?
Varför försökte jag hjälpa Tom? Därför Tom är en bekant till mig, en vän till mig och han vände sig till mig.
Planen är att muta ut Tom Jonsson ur fängelset. Att Jonas Falk ska hjälpa en vän, det är en sak. Men frågan blir ju varför Jonas Falk ska ha hjälp av Andreas Niklasson. Enligt tingsrätt och hovrätt är de mest ytligt bekanta.
Det kan jag förstå låter konstigt i så att säga, en vanlig persons öron. Men i mina öron så är det inte något konstigt överhuvudtaget att man engagerar sig i det. För att det var ju ändå vänner till mig som var engagerade i det. Nära vänner och väldigt nära vänner till mig som var väldigt god vän med honom. Och han mådde väldigt dåligt där inne och ville liksom inte sitta kvar där. Så att vi ville få ut honom därifrån. Och det ville jag hjälpa till med och få det att gå igenom. Det var ju på tal redan 2008 hade jag hört talas om det. Att man skulle försöka få ut honom. Så i första hand var det att försöka få ut honom genom att muta honom och kontakta olika domare och sådär.
Idén är, enligt Andreas Niklasson, att när väl Tom Jonsson är ute ur fängelset på ön Isla Margarita så ska de hjälpa honom att lämna landet.
Det är inte så lätt att ta sig från en ö. Så att bästa sättet är väl att ta det vattenvägen liksom.
Men vad säger då Tom Jonsson själv?
Jag brukar skämta om att min veckaklocka eller halv sex på morgonen i 5:30 var pistolskott. De brukar skjuta på morgonen för att alla skulle vakna innan vakterna kom in och räknade oss.
Det fanns ingen kontroll över vad de intagna hade för tillhörigheter på fängelset. Bland annat hade Tom Jonsson en telefon som han kunde ha kontakt med omvärlden med via mail och ta bilder med. I Acast-appen kan ni se bilder som Tom Jonsson säger komma från den tid han satt i fängelset. Och Tom Jonsson menar att Jonas Falk försökte få ut honom ur fängelset, men att de inte lyckades.
Så att jag vill ju gärna dra därifrån så fort som möjligt. Och då vände jag mig till Jonas med tanke på att vi är vänner. Vi har varit vänner många år och jag vet att han känner mycket folk och sånt i just Sydamerika liksom. Så att det var en mer naturlig person att kontakta för just det enda målet liksom. Men sen att det gick åt helvete varje gång, så att, men det var ju en annan sak.
Det är dags att sammanfatta innan vi går vidare. För nu börjar vi närma oss de händelser som åklagaren menar knyter samman alla de tre huvudmisstänkta. Jonas Falk, Maurits Andersson och Andreas Niklasson. Tidigt under våren har alltså Maurits Andersson och Andreas Niklasson diskuterat penningtransaktioner över telefon. Och dessutom har man mötts och lämnat över en påse. En påse som åklagaren hävdar är full med pengar som ska användas för att köpa båten som kokainet ska smugglas i. När Maurits Andersson flyger till Martinique för att göra sitt första försök till att ta emot en leverans flyger Andreas Niklasson samma dag till Colombia. När smugglingen misslyckas på grund av roderhaveri så menar åklagaren att Andreas Niklasson plötsligt reser till Barcelona för att där möta upp Jonas Falk. Jonas Falk som ska vara hjärnan bakom operationen. Och även fast undercoververksamheten som ska binda Jonas Falk till kokainsmugglingarna inte blir framgångsrika blir man ännu mer säker på hans inblandning under de kommande veckorna. Inte minst på grund av den kommunikation som vi nu ska få ta del av. Jonas Falk däremot menar att det man skriver och det man pratar om handlar om hur man ska få ut Tom Jonsson ur fängelset, inte om kokainsmuggling. Allt är helt enkelt ett enda stort sammanträffande.
De här sakerna händer inte samma månad, de händer samma dagar. Och du har precis samma ingredienser. Du har en olaglig aktivitet där någon väntar på något och något inte sker. Tom väntar på att han ska ut. Maurits väntar på att han ska ta emot någonting. Och vi pratar om 7 juli, 9 juli, 11 juli. Exakt samma dagar. Det är inte ens fel på dagarna.
Det är nu i mitten av juli 2009 och det börjar närma sig avfärd för Maurits Andersson. Han ska försöka ytterligare en gång för att ta emot en last av kokain. Förra gången så misslyckades han ju på grund av sitt roderhaveri.
Och sen har jag kommit ut igen och då har jag fått ett kanske typ när jag är på väg.
Kammaråklagaren Karin Bergstrand, hon läser högt ur förundersökningen för att återge vad svensk polis hörde i realtid.
Och den 16 juli säger Maurits till Berit, som flickvännen heter, att han ska segla dagen därpå.
Men ingen kommer för att möta Maurits.
Men så händer ingenting. Det blir stopp.
Och så väntar han den 18 juli och det händer ingenting.
Överhuvudtaget. Och där har följden av den här Pol Pot-mailen. Och då går jag fram och tillbaka. Jag seglar alltså en halvvind fram och tillbaka över den här positionen under en period där de skickar med mejlen.
Och i mejltrafiken kan man läsa att Maurits Andersson erbjuds pengar. Mycket pengar för att stanna kvar ytterligare en tid.
18 juli så erbjuder Pol Pot Maurits Andersson en mille extra om han rör sig i området.
Och samtidigt som Maurits Andersson lockas med extra pengar blir vädret sämre och sämre.
Det går inte ens att få en båt. Skulle en båt komma där skulle slå sönder båtarna. Alltså. Därför blir jag så irriterad när man har gjort ett avtal. Och speciellt som det rör sig om så pass mycket här då.
Trots irritationen och det dåliga vädret kan man läsa i Pol Pot-mailen att Maurits Andersson stannar ytterligare en natt. Och att efter Maurits Anderssons besked så meddelar Andreas Niklasson Jonas Falk, citat, "Min tjej stannar en kväll till, sen åker hon hem." Slutcitat. För åklagaren är det uppenbart vad som pågår.
Och Jonas svarar, ja, okej. Och de talade med oss som vi ser om Maurits Andersson och leveransen.
Jonas Falk förklarar att samtidigt som Maurits Andersson blir lovad pengar och stannar kvar så fortsätter hans försök att muta ut Tom Jonsson från fängelset. Och precis som Maurits Andersson väntar så är det en person som väntar på Martinique för att hjälpa till med fritagningen av Tom Jonsson.
Det som man väntade på, en person finns på Isla Margarita och ska ge pengar för att Tom ska komma ut ifrån fängelset.
19 juli så är det ett samtal mellan Jonas Falk och Andreas Niklasson. Och då frågar Jonas vad säger Halliken då? Och menar då enligt vår uppfattning leverantören. Andreas Niklasson skrattar och så säger Jonas att han har skickat dem. Eller, ja, och Niklasson säger ja, såklart.
Andreas Niklasson berättar för Spår att det inte bara var de som var inblandade i fritagningen av Tom Jonsson, utan det fanns fler.
Under exakt samma dagar som Maurits befinner sig ute på havet så är det ju så att det flyger svensk person till Venezuela för att träffa den här venezuelanska kvinnan som hjälper till och mutar för att få ut dem. Det flyger ytterligare svenskar ner till Barcelona med pengar som vi ska skicka till Venezuela för att få ut dem. Allt det här sker parallellt med det här.
Men så sker till slut en kontakt som åklagaren menar verkligen binder samman Mauritz Andersson, Jonas Falk och Andreas Niklasson. Och som visar på det de försöker bevisa. Jonas Falk är huvudman, Andreas Niklasson koordinator och Mauritz Andersson, han är kuriren. Det börjar med ett Pol Pot-mail.
Den 19 juli klockan 11.03 europeisk tid, då står det i ämnesraden. Mauritz skickar detta. Elvis har åkt. Och då är klockan 05.00. Jag har åkt 2 dygn till Domrep, alltså Dominikanska republiken. Och sen tar han en paus där och sen ska han till B och det är Bahamas. Och sen blir det ett svar från Pol Pot 12.54 som har han uppenbarligen sett mejlet och säger: bra beslut, är du hemma första veckan i augusti? Lägg ut ett nummer så jag kan nå dig. Och sen 5 minuter senare efter det här från Pol Pot så skickar Andreas Niklasson ett sms till Jonas Falk och säger: Elvis has left the building och tjejerna har hört av sig på 12 timmar. Jag åker hem idag, åter i augusti.
Den 19 juli 11.03 har Mauritz Andersson mejlat och meddelat att han gett upp. Elvis har åkt, står det i ämnesraden. Nästan 2 timmar senare får Mauritz Andersson ett svar i Pol Pot-mailen. Och runt 13.00 samma dag den 19 juli får Jonas Falk ett sms av Andreas Niklasson. Elvis has left the building.
Och så får man ett sms. Elvis have left the building.
Så här förklarar Jonas Falk vad ni precis hört.
Min uppfattning är att det här är Tom. Vad Andreas menar när han skickar den, det får man ju fråga Andreas.
Mauritz säger så här: Elvis has left the building. Så ja. Minuterna efteråt så kontaktar du Jonas.
Ja, det är inte minuter efteråt till att börja med.
Den här... En kort tid efteråt.
Ja, det är en kort tid efteråt, absolut.
Men du måste väl ändå förstå liksom att det låter ju lite otroligt.
Ja. Nej, jag tycker inte att det gör det. Jag tycker inte att det låter otroligt. Däremot tycker jag det är otroligt att man vet om att det finns flera andra svenska kända kriminella i Spanien under den här tiden som man inte ens vill förhöra. Man förhör dem inte överhuvudtaget.
I nästa avsnitt av Spår.
Det var 3 båtar som kom då, va? Motorbåtar som var i havsgården då, va? Jag trodde att det skulle komma 700-800 kilo. Det tyckte jag var en jävla massa. Det är 1,5 ton.
Mauritz Andersson lyckas till slut ta emot en leverans med 1,2 ton kokain. Men det kommer bli en betydligt mindre mängd, 9 kilo, som får stor påverkan på hela fallet.
Om vi ska prata om skandaler i det här målet så är nog det här det absolut värsta.
Alltså det som är avgörande att jag idag är helt övertygad om att det är fabricerat. Och det är ju att Göteborgspolisen kan säga att vi har inte tagit emot några 9 kilo. Det finns ingen dokumentation om det.
Vad var det egentligen som skedde? Spår granskar det som hänt för att söka svar. Har svensk polis gått över gränsen i sin jakt på de misstänkta?
När vi hittar så frös vi läget. I frösläget. Vi kan inte ha 9 kilo kokain på en båt i Göteborgs hamn på lilla bommen stående över natten.
På Spårs hemsida hittar ni mer information.
www.sparpodcast.com.
Här kan man se bilder på personer, platser som är viktiga i historien, de är utmärkta på en karta. Kort sagt, där är en hemsida som gör att det är enklare att hänga med i Operation Playa. Här kan ni också kontakta oss som gör programmet om ni vill fråga eller tipsa oss. Vi finns också på sociala medier under hashtaggen Operation Playa.
Spår görs av produktionsbolagen Ljudbang och A1 i samarbete med Acast. Researcher Elisa Dombalin. Tekniker är Mikael Brodin. Projektledare Vianja Lam och exekutivproducenter Carl Rosander. Musiken görs av Underton och Miguel Sida.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.